Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Hallå där, hallå.
Ja, hallå och välkomna till 2018 års allra första podcast med Onskan Ekeliv i Stockholm och ja. Mig Per Bjurman i New York. Det har ju blivit som sagt 2018 och vi har haft ett 2 veckor långt uppehåll. Ja. Så nu känns det lite kittlande och exotiskt att höra det här igen, eller hur, unge man?
Ja, faktiskt. Nu har man fått vila upp sig lite grann och känner sig att det är dags att köra igen. Det känns lite ovanligt måste jag säga att sätta igång igen.
Ja, men det var skönt också att slippa höra dig.
Ja, jag förstår det, jag förstår det, jag förstår det.
Nej då, men ibland så behöver man uppe, precis som ligan behöver ett uppehåll där vid djur, så tror jag att det är bra med uppehåll så man inte bara rullar på i samma rutin hela tiden.
Nej, precis. Nej, nu känns det faktiskt lite gött att kunna, men det är ett helt nytt år. Ja. Så att det känns som att nu är man toktaggad att köra en podd också. 178 i ordningen. Nej, hur har du haft det då?
Farligt. Om du är så peppad, då kommer inte jag få en syl i vädret.
Nej, just det. Det är klart. Jag har mycket att säga. Så är det, som vanligt.
Det är ingen som tvivlar på det.
Nej, lite för mycket känner jag redan nu att jag är sugen på. Men hur har jag haft det då, Bjure?
Tack. Jag har haft det bra. Jag var ju först i Tampa där. Ja, och såg ditt älskade Lightning ett par matcher. Mm. En extremt tråkig match den sista. Oj. Du har ju tvingat mig nu och sagt att det ska bli tradition att jag ska se dem mot Minnesota. Ja. Men den matchen där för dagen före julafton, det var faktiskt den tråkigaste match jag har sett i Amalie Arena. Det brukar aldrig vara tråkiga matcher där, men den var verkligen totalt utan energi. De hade gått på julledighet redan, alla inblandade.
Ja, det kan ju nu för sig stämma. Det var ju inte alls det samma tempo som man är van vid. Som Tampa försöker skruva upp. Det är ju hela deras grej liksom på hemmaplan, inte minst.
Ja, så det var ju en besvikelse. Den där traditionen med just Wild vet jag inte om vi kommer hålla fast vid. Vi får se.
Ja, jag vill minnas att det var ingen supermatch, vill jag påstå, tror jag, förra gången heller, rent spelmässigt. Så att det kanske är en tradition att det blir den typen av match istället. Och så får du undvika dem i framtiden.
Ja. Så åt jag middag hemma hos DN Sven som ju bor där, till din, som du är evigt avundsjuk på. Jag var hem till han och Maja, som hon heter, hans sambo, i deras fantastiska lägenhetskomplex i centrala Tampa. Och vi satt utomhus och åt julmiddag där i deras grill. Man kan säga så här, att jag blir inte mindre sugen på att flytta till Tampa.
Nej.
Det skulle inte vara alldeles dumt att bo där. De bor vi.
Alltså, jag blir helt tyst när jag börjar prata om det, för det känns så utopiskt. Så jag kan liksom inte. Det här är det enda du kan få mig helt tyst på, känner jag.
Ja. Ja, det var fint. Och sen så åkte jag ner till hade hyrbil och åkte till Naples. Jag åkte förbi Ikea och handlade upp mig på knäckebröd och sill. Och sen åkte jag och träffade vänner i Naples i sydvästra Florida och var där över jul.
Ja, men det låter ju fantastiskt trevligt.
Ja, det var mycket stillsamt och väldigt trevligt.
Först
själv då?
Ja, det var inte riktigt lika exotiskt. Jag hade nog gärna varit på plats i den hela staden först och sen få dra ner till Naples som ju alltid är fantastiskt väder. Och stränder och så vidare. Nej, jag var ju hemma i Örby.
Ja.
Ja, det var ett klassiskt familjefirande. Och jag var tomte som vanligt.
Jag skulle fråga om tomten kommer. Det var alltså du som var tomten.
Ja, jag har fått ta den rollen.
Finns det små barn i släkten? Eller är det bara...
Nej, nu har de inte. Nu är det inte så små längre. Nu är det nästan jag som är minst, höll på att säga, i det här fallet.
Så att, men ändå är du tomte.
Ja. Nej, men jag fick ju feeling för rimstugan vi körde. Så att jag skrev ju rim på alla paket.
Ja. Men sen fyller du år där mitt i alltihopa, eller hur?
Ja, just det. Det är ju en opraktiskt att fylla år faktiskt, måste jag säga. I
28.
Den 30.
30.
Det är absolut inget som bryr sig om när man fyller år just då. För då laddar alla för nyårsfest. Och så är det någon som ska fylla år då mitt i allt. Det går
ja,
inte.
Ja, men jag gratulerar i alla fall. Vad blir du nu då? 27. 18 äntligen.
Ja, exakt. Nej, det är ju, jag är faktiskt 27 år nu.
Ja. Ja, det är ju... Nej. Du börjar bli vuxen, Jonathan.
Ja, när vi satte igång den här podden för... Det var faktiskt 2013. Då hade jag inte hunnit fylla... Då hade jag nog inte hunnit fylla 23, tror jag. Så jag var 22 då.
Herregud.
Då var jag en kid. En rookie.
Ja, det är du fortfarande.
Ja, det är faktiskt
inte fortfarande. Inte rookie, men en kid.
Ja, det stämmer. Ja. Nej, men, så, men nyårsafton kan jag säga var trevligt i alla fall. Det var hos en kompis som är i princip lika NHL-nördig som jag. Så vi lagade lite Boeuf Bourguignon och hade på NHL i bakgrunden. Vegas Toronto.
Mm. Ja, det är klart ni hade. Ja, själv, nyårsafton var ju då väldigt lugnt här. Och nu kommer en fin övergång här då. För att i New York hade vi Winter Classic.
Exakt. Mm.
Som vi tänkte kanske vi skulle inleda och prata om. Och det var ju här i New York då, på City Field i Queens. Och på nyårsafton då är det tradition. Man åker ut och ser på träningarna och träffar spelare och så. Så sen ska man upp tidigt på nyårsdagen. Så att jag var bara hemma och låg i soffan och tittade på TV. Och gick upp och skålade med mig själv i en liten skvätt fin bourbon.
Du hade fixat det. Ja.
Sen gick jag och la mig.
Ja, ja du, men du har ju bra utsikt där för att se.
Ja, men du vet, det är inte mycket fyrverkerier här. Det är förbjudet med fyrverkerier.
Just det är ju precis. Jaha, det är så
man, får se, man ser borta i Brooklyn och i Jersey och så, men inte något mycket.
Ja, just det.
Ja. Ja, hur som helst. Sen då, ja. Upp en av få som var inte hade problem med vätskebalansen då på nyårsdagen.
Nej, just det.
Gick upp här och åkte ut till Queens och såg Winter Classic mellan New York Rangers och Buffalo Sabres. Eller mellan Buffalo Sabres och New York Rangers. Det var ju faktiskt en av Buffalos 41 hemmamatcher där officiellt.
Ja, det är ju rätt konstigt att de var alltså uppgivna som hemmalag i New York. Ja.
De fick offra en av sina hemmamatcher för det här.
Ja, kanske casha in lite på det i alla fall.
Ja, precis. Och ja, jag är ju inte särskilt förtjust i de här utomhusmatcherna. Det är ju sen gammalt.
Nej, du har ju varit på några stycken, men du vurmar inte för dem.
Nej,
det känner vi till.
De är väl okej på TV, även om nyhetens behag börjar lägga sig där också. Det är inte som att man liksom tycker, oj, vad fantastiskt längre. Det var ju 10:e Winter Classic det här.
Ja.
Och därutöver har de ju strösslat med fler matcher eftersom de tjänar ju pengar på det. Det är ju det. Ja. Men på plats är det ju då liksom mest bökigt och stökigt och man är påbylsad och det är krångligt att ta sig fram och det är elände med logistiken, man fryser och jävlas. Men det här var ändå en rätt okej version, tycker jag.
Ja, det tyckte man, och framförallt i skenet av, om man ska säga, av vad som hände uppe i Buffalo några dagar tidigare i JVM. Där det var totalt kaos och man varken som tv-tittare såg man knappt något, och på plats så frös man ju halvt ihjäl nästan där av snön som, ja, det var ju konstigt att de överhuvudtaget fullföljde matchen, men det lyckades de ju faktiskt göra. Men här i New York så var det ju ändå, ja, för var Winter Classic så tyckte jag nog ändå att det var kvalitetsmässigt, själva hockeyn var rätt bra och det kändes som att hela grejen var bra liksom.
Det var ju väldigt kallt här också, framförallt blåser, när det, på klassiskt New York-vis så blåser det när det är kallt och det går liksom rakt in i benmärgen. Och det var ju tufft för åskådarna då. Men människor verkar ju tycka det här är kul. Vi i pressen har det ju bra då. Pressläktarna var inomhus där. Så att, jag ska inte klaga.
Nej.
det kändes trevligt att sitta. Men ja, jag tycker man sitter ju så långt ifrån. Man ser ju inte vad som pågår. Man får mest följa på TV och så här. Fast samtidigt så är det här en baseballarena. Så det är i alla fall lite tajtare än när de är på fotbollsarenan då.
Ja, jag undrar vad som egentligen är bäst. Du har ju varit på plats på några olika typer. Men
baseball är helt klart bäst. Alltså de är ju mindre. Liksom, så det blir tajtare närmare läktaren.
Precis, samtidigt är ju formen liksom långt ifrån rektangulär. Liksom, men det kanske funkar.
Ja, det beror väl säkert på vart man sitter och så.
Ja.
Och sen är det ju, går det ju uppenbarligen, älskar ju spelarna själva det här. Liksom.
Ja.
Henke Lundqvist var väldigt... liksom, febrig efteråt och prata om att han lätt skulle vilja spela en per år om han bara fick. Det här är minnen som liksom lever kvar forever och så.
Ja, han är ju faktiskt väldigt bra på det också. Just utomhusmatchen, det måste man säga.
Ja, han har vunnit 4 av 4 nu.
Obesegrad.
Ja, obesegrad underbar himmel.
Oh, som just det, som du så vackert inledde ingressen därifrån City Fields, såg jag.
Det gjorde jag.
Ja, det kom upp. Men ja, nej, alltså ja, vad säger du om själva matchen eller om?
Ja, men som att få vara utomhusmatch då, som det blir ju helt annorlunda ute i elementen, men det var en rätt okej match. Buffalo bjöd Rangers väldigt bra motstånd, tycker jag. De var jävligt dåliga i början.
Ja, precis. Det kändes som det var here we go again med Buffalo liksom.
Ja, men sen tycker jag nog de tog över matchen rätt mycket och stod på bra. Och så, men de har ju liksom inget flyt alls. De har svårt att göra mål och även när de spelar bra så slutar det ofta som det gjorde där då, med att de åker på en olycklig utvisning på övertid och då avgör Rangers och vinner med 3-2. Det känns som hockeygudarna är emot Buffalo.
Ja, precis. Och det, ja, vi har ju pratat mycket
tråkigt,
om Buffalo.
Tråkigt för så många. Jag tycker till exempel Robin Lehner var ju jättebra den här matchen.
Exakt, han var väl bra här i december överhuvudtaget. Han har ju...
Ja, han har ju väldigt fin procent och så. Ja. Räddningsprocent.
Exakt.
Men nej, det där blir ju liksom efter ett tag när man har haft så mycket motgång och så mycket oflyt så blir det ju så. Det jävlas med den sortens lag.
Ja, det måste vara tröstlöst för... Så här, man kollar Jack Eichel och Evander Kane och de faktiskt har producerat. De har ju liksom gjort det så gott de har kunnat. Alltså, de har ju, vad har de stått för? Typ 40% av Buffalos mål den här säsongen. Det är ju extremt mycket för bara två spelare. Mm. Så då, de... Nej, det är ju... Vi ska inte gå in på det igen, men det har ju verkligen inte blivit den här nystarten som förväntar sig med efter att ha rensat ut i ledningen och på tränarbänken liksom.
Vad som krävs tycker man kan konstatera med de här lagen som man tror nu ska liksom genomgå en förändring och ta steg framåt och äntligen komma upp i botten. Vad som krävs är ju faktiskt en bra start. Får de här lagen dålig start som de och Arizona har fått, då förlorar, då får man liksom flytet och självförtroendet och så blir det lika som vanligt.
Ja, det har du faktiskt helt rätt i, för det har vi sett exempel på senaste åren också när Edmonton hade som tuffast liksom startade, då var det kört direkt, då var liksom bara, ja, då var det godnatt. Så...
Ja, och medan om man får en riktigt bra start som Jersey har fått, då blir det en helt annorlunda slags säsong.
Ja, exakt. Och Vegas kanske till exempel. Även om de kanske är bättre än vad man tror.
Vegas är ju verkligen ett bra exempel. Om de hade fått börja med 6 förluster så hade inte det, här hänt.
Ja, då hade vi nog inte suttit och pratat om dem på det vis vi kanske kommer göra senare i den här podden.
Det är den gamla klyschan om att framgång föder framgång. Det är verkligen så. Det har ju med självförtroende att göra och att det blir kul att spela och att man liksom växer som kollektiv.
Ja, exakt. Precis. Och men du var inne där på att du vill ändå, du unnar ändå Buffalo framgång. De fick i alla fall någonting att glädja sig här i helgen när Bills bröt den här extremt långa slutspelstorkan som det har varit totalt sett i idrott i den där stan.
Ja. Ja, jag undrar Sabres och framförallt deras fans framgång, för de är ju ändå så lojala. Fast det har varit så många skitår i rad så säljer de ju fortfarande ut den där hallen ofta och deras fans ger inte upp.
Nej, precis. Det var därför jag julrimmade honom förra veckan, eller för 2 veckor sedan blir det ju nu då, med att jag undrar om Rasmus Dahlin.
Ja.
Som ju glänser runt där i JVM just nu, i just den arena.
Ja, du. Men, och inte är det väl roligare för dem när klassiska rivaler som, och då tänker jag ju framförallt på det andra laget på B, Boston Bruins.
Ja, just det.
Som, jag tror nu har de 9 matcher i rad med poäng. När de igår tisdag klappade till New York Islanders med 5-1.
Ja, just det. Och det är precis.
Okay, vi måste prata lite om Boston. Som jag har sagt flera gånger förut, så följer de inte så nära eftersom det inte är så mycket svenskar och min uppgift består i att bevaka svenskarna. Så att, men här, jag satt och såg någon match för ett tag sedan och det är så fascinerande att det är nästan som man inte vet vilka halva laget är.
Nej.
Du förstås med din nördighet. Men för oss vanliga dödliga som inte följer närmare så är det väldigt mycket namn som wow, med det där egentligen. Och så är de så jättebra.
Ja, nej, precis. De har ju alltså lyckats över förväntan med sin rebuild on the fly som Don Sweeney satte igång för några år sedan under stark kritik när han tradade bort hit och dit. Man kan väl frågasätta lite moves han gjorde då, men Men då var det ju uttalat att de skulle försöka rebuilda utan att liksom, ja, on the fly helt enkelt, så inte riva ner hela bygget utan successivt fasa in nya spelare. Och i nu den här hösten och den här vintern så har det ju verkligen tagit fart. Och verkligen tagit fart, alltså, man, det känns som att de blir bättre och bättre, de här killarna. Alltså, Danton Heinen, Charlie McAvoy är liksom, tar ju steg månad för månad. Alltså, och man kan Jake DeBrusk och man kan nämna några till.
Ja, det kan man.
Och därutöver så har de fortfarande sin kärna som ju fortfarande är väldigt stark med superkedjan med, ja, Pasternak har ju nästan börjat ingå i den redan trots att han är 96 och väldigt ung också, men med framförallt Bergeron, Marchand, Chara som fortfarande håller tågan uppe 40 bast i princip. Och så Tuukka Rask nu då, som spelar på Vessina nivå.
Han har ju, är ju tillbaka i samma form som när han vann Vessina senast.
Han torskar väl inte en enda match här i december.
Så... Nej, han har varit verkligen imponerande. Och dessutom så har de ju en väldigt bra backup i Khudobin.
Just det.
Som också är bra när han spelar. Ja, det har de gjort bra. Det är intressant med det här, som du säger, Pasternak är ju en stjärna där. Och ändå har han haft en ganska lång måltorka nu.
Ja.
Fast det går så här bra. Det säger ju något
om att bredden. Det
finns, ja, precis. Bredd och djup här.
Exakt. Och ja, man får
väl... Det är inte Danton Heinen som du nämnde. Alltså det är ju en sån som jaha.
Ja. Nej, men han är... Jag vet att alltså, det är en sån här kille som gick i typ fjärde rundan för några år sedan. Och som har fått halva på lite i AHL. Men som hade visserligen förhoppningar på en redan förra säsongen. Jag tror han gjorde en bra camp då. De försökte slänga upp han i NHL. Redan då, men så skickade de ner en AHL igen. Men så gjorde han väldigt bra, han gjorde ett bra slutspel vet jag också. De mötte ju, åkte ut till slut mot mitt Syracuse, Tampas fanbolag, i semifinal. Men då var Danton Heinen väldigt bra. Så jag är inte förvånad att han tog en plats, att han verkligen fick chansen nu. För det var ju meningen också inför säsongen. De gjorde sig av med Jimmy Hayes och ja, Drew Stafford och lite sådana här andra spelare. Utan det var ju meningen att ge plats åt de här unga spelarna. Anders Bjork kan vi nämna också.
Ja, det kan vi.
Och alltså det är lite grann som en koppling till Vega som jag vill göra senare när vi pratar om dem, att ge så här, alltså spelare som, alltså som är uppenbart skickliga men som kanske inte har kommer med ett fantastiskt track record och kanske inte varit superhypade som tonåringar heller, att men ändå våga ge dem en chans, som vi ser det med William Karlsson som vi kommer att prata med och som vi kommer att prata om och Jonathan Marches och så vidare, som verkligen är, man ser att det är väldigt skickliga spelare men de behöver bara en chans.
Ja.
Och det är lite liknande ändå i Boston. Det är inte de liksom mest hypade talangerna som slår igenom just nu. Men de får chansen av Bruce Cassidy som jag har gjort det väldigt bra sen han tog över faktiskt efter Claude Julien när vi verkligen pratade om kris i Boston. Så en helt annat surr om det här Boston-laget nu än bara för ett knappt år sedan när det kändes lite panikartat i den organisationen. Men de visste tydligen vad de gjorde.
Ja, alltså ska man ha lite flyt också.
Ja.
De har 6 poäng ner till slutspelsträcket nu och börjar kännas som att ganska, ja det är oerhört långt från avgjort, men de känns ju ganska solida där på slutspelsplats tycker jag.
Ja, precis. Och det har verkligen utkristalliserat sig en trio där i Atlantic. Det är ju Boston, Tampa och Toronto som är överlägsna redan nu.
Ja, visst. Så... Det är ju 9 poäng ner till nästa. Nej, jo, det är det visst.
Ja, det är nog så pass. Är det Florida som
Florida,
är
det? Ja. Florida, Detroit, Montreal, Ottawa och Buffalo ligger ju... Det är ju botten av östra tabellen.
Exakt. Det
är svag, Atlantic
division. Ja, det är otroligt svag. Det är enorm skillnad mot Metropolitan. Där tror jag det skiljer 13 poäng mellan ettan och åttan.
Ja, den är ju knallhård den.
Exakt, det är nästan lika många poäng som det skiljer mellan Boston och Florida i slutspelsracet inom situationstecken.
Ja. Ja, men roligt, de har ju haft några svettiga år där och dansat på linjen, Boston. Så det här, de har ju också varit passionerade fans, så det måste ju glädja dem.
Ja, det måste ju glädja dem. Det glädjer. Ja, Jonas Reinholdsson är ju väldigt glad nu. Och Larry Boston.
Ja.
Som ju är passionerad.
Tell me about it. Jag fick något meddelande på Facebook idag med någon länk om hur bra de är igen, björnarna.
Och det går bra för Celtics och det går bra för Patriots. Så de är glada i Massachusetts nu.
Ja, det är de säkert, Jonte. Du drar in både baseball och fotboll och grejer här.
Ja, allt möjligt.
Och basket.
Ja.
Ja. Och men, något som inte hade här på ditt lilla körschema men som ju faktiskt används nu när jag tittar på tabellen, så är det faktiskt så att när Carolina igår fick en poäng mot Washington, så hävdar de sig för första gången under säsongen, så länge så, liksom, tabellen har betytt någonting, upp på slutspelsplats. Ja. Så det kanske är dags, för vi har ju pratat mycket om Carolina också, att de ska, det här borde vara ett bättre år, och nu börjar det bli ett bättre år, trots att du inte tycker om Darling och så.
Nej, nu är det Cam Ward som har tagit över, och det är då det börjar gå bra. Ja, det är väl, det får man ju, där får jag ju konstatera. Men det är ju, på pappret så ska de vara mycket bättre, och jag tror att de underpresterar ganska grovt ändå i början av säsongen. När vi pratade om dem för några veckor sedan, så det var ju bara att kolla hur backsidan hade underpresterat mot vad de ska kunna göra, alltså Justin Falk och så vidare, Slavin och de här killarna.
Men de har varit ute och åkt mycket också, nu får de vara hemma ordentligt.
Ja, precis, nu är det ju, nu, alltså 2018 är ett betydligt mer trevligt schema för dem spelmässigt än vad det var 2000, första, eller den här halvan på 2017-delen av säsongen. Det var ju som jag nämnde tidigare, om det är mars eller februari när de spelar 10 av 13 matcher på hemmaplan till exempel. Ja. Överlag nu framöver så är det väldigt mycket hemmamatcher, så att det kan absolut, alltså det, ja, det borde ju vända för det här Carolina-laget.
Ja, det borde det, men de är en tuff division som
extremt
sagt.
Extremt tuff division alltså, för nu hamnar ju faktiskt, Islanders har väl lyckats hamna utanför slutspelet nu.
Ja, precis. De står på samma poäng som Carolina, men en match mer spelad.
Ja, men Islanders är ju så pass bra så att, jag menar, så som vi har hypat dem senaste tiden också. Med en riktig one-two-punch med Barzal och Tavares och deras backsida. Där är också målvaktsspelet som är frågetecknet.
Ja, det tycker man nästan att de borde gå efter, en Robin Lehner.
Ja, för det har ju ryktats om att han är tillgänglig från Buffalo. Att allt i princip är tillgängligt därifrån förutom Eichel.
Ja, jag skulle inte ha någon mot att få hit Robin till Brooklyn.
Nej, för Islanders, jag tycker de också är för bra för att jag skulle vilja peta dem utanför slutspel.
Ja, men det är ju bara det att vi kommer att bli så knallhårt. Liksom.
Ja, det är fruktansvärt hårt. Det är New Jersey som har ställt till. Det är ingen som hade räknat med att de skulle abonnera en plats där också.
Nej. Allra mest anmärkningsvärt är väl då att regerande mästarna befinner sig utanför också, under strecket.
Exakt, alltså det vore ju sensationellt om de regerande mästarna, sedan 2 år tillbaka till och med, ska missa slutspel.
Ja, men vad tror du om det då? De har ju spelat sin sämsta hockey under Mike Sullivan-eran här, under hösten.
Ja.
Jag tror ju att det har att göra med att det inte är så jävla konstigt. Dels att de har spelat fruktansvärt mycket hockey 2 år i rad, och att de motivationen efter 2 raka Stanley Cup i novembermatcher och januarimatcher kanske inte det är omöjligt att hålla lågan levande på den nivå som krävs. Men man ser ju som igår då var det egentligen Battle of Pennsylvania mot Philadelphia, då plötsligt höjer de sig och vinner med 5-1.
Ja, exakt. Jag tror att man faktiskt måste lägga in ganska mycket i den. Det låter ju som en klyscha att det är möjligt baksmäll och så här, men jag tror att det stämmer.
Ja, och jag är ju fortfarande inte beredd att ta tillbaka mitt tips att de tar en trippel.
Ja, det tippar jag också. Jag har ju repeat.
Ja, jag tar inte tillbaka det än. För att jag tror ju fortfarande att det är så här att om de bara tar sig till slutspel så är det ingen som vill möta dem, för de vet alldeles för mycket om hur det ska gå till. Ja. Hur man gör då, det finns för mycket liksom vinnarmentalitet där, både i laget och i chefstaben hos Sullivan. Ja. Fast det känns väl som den minst sannolika året av de här tre.
Ja.
Det får vi kanske säga nu.
Det får man säga. Och farhågan inför säsongen som ändå fanns, som jag åtminstone valde att bortse lite ifrån, det var att den är lite tunnare trupp nu kanske.
Ja,
framförallt forwardsmässigt. De fick ju visserligen tillbaka Chris Letang den här säsongen på backsidan, men forwardsmässigt så var det ju centerdjupet som naggade sig kanten ganska kraftigt med att Matt Cullen försvann och framförallt Nick Bonino. Och utan att ersättas, egentligen tog de in en sån som Greg McKegg från Tampa till exempel, som inte var i närheten på att få förlängt kontrakt eller ens platsen när han var där. Så, och det har ju varit problem för dem, secondary scoring. Alltså betydligt mer än tidigare år här. Alltså för,
alltså, ja, det saknar jag full för det.
Nej, men alltså för spetsspelarna. Visst, Crosby har ju en tyngre säsong. Det har vi knappt varit inne på den här, under året här. Men han ligger bara på omkring 36 poäng tror jag han har just nu. Men ändå, jag menar, Pittsburghs powerplay är faktiskt bäst i hela ligan. Bäst i hela NHL. Phil Kessel har ju en jättefin säsong. Malkin ligger över en poäng per match. Men ja, det är de här secondary scorerna. Så Jake Gensel har ju inte kunnat fortsätta på den här slutspelsformen han hade. Connor Shearer har haft det tufft. Och de här Brian Rust, vi får ju lägga till Carl Hagelin där som bara gjort 2 mål. De har ju faktum är att det här Pittsburgh-laget har ju alltså gjort, jag tror de har gjort minst mål 5-5 av alla lag i hela ligan. Minst mål.
Ja, det är minst sagt anmärkningsvärt.
Ja. Och samtidigt då så har de släppt in extremt mycket mål. Alltså de har ju sämst PDO i hela ligan, det vill säga sämst utdelning och sämst målagsspel. För Matt Murray, det var också en fråga vi ställde inför säsongen. Matt Murray, nu är ju faktiskt första målvakt på riktigt här. Och borde kunna blanda sig i en vässna diskussion. Han är ändå dubbel Stanley Cup-mästare. Nu vill vi se hur han håller som första keeper i en 82-matchers säsong. Och han har varit skadbenägen och han har inte varit speciellt bra när han har spelat. Och det har alltså lett till att Pittsburgh har det statistiskt sett sämsta målvaktsspelet.
Ja, det är också anmärkningsvärt. Ja. Men ja, jag säger igen. Det har, i många av de här fallen du nämnde så tror jag motivation kan vara en liten grej. Jag tror också att Fleury är en och Chris Kunitz en annan som har varit såna viktiga beståndsdelar, inte rent hockeymässigt kanske, men i gruppen. Liksom. Det har förändrat gruppdynamiken när sådana liksom etablerade gestalter har försvunnit.
Ja, det
tror jag.
Ja, han var ju...
Den här gruppen letar lite efter sin dynamik igen.
Ja, han var ju Crosbys högra hand liksom, ja. Utanför isen också.
Och, men dessutom så är det ju så att de är inte rädda i Pittsburgh för och om det tar emot och gå efter smarta förstärkningar vid trading deadline om det skulle vara så.
Nej, det är alltså när det såg så här ännu värre ut för några år sedan. Det var ju då Rutherford agerade och gjorde några trades och sparkade tränaren och tog in Mike Sullivan. Nu ska han naturligtvis inte agera så abrupt som att sparka tränaren naturligtvis, men han är inte det som säger, han är inte rädd för att agera.
Nej.
Men problemet är att han är lite bakbunden då. De ligger ju alltså stenhårt mot lönetaket här.
Ja, men om han får bort någon som har mycket lön.
Precis, och det har ju ryktats om Chris Letang till och med alltså.
Ja, det har du.
Det är ju, vad ska man säga där? Det är klart att Letang har haft en tung säsong efter att ha kommit tillbaka, så att han är ju den back som har faktiskt varit inne på flest mål bakåt i hela NHL. I alla fall 5-5. Vill jag ju påpeka då med den här PDO och så vidare att han är ju den lika så som har haft absolut mest otur inom situationstecken. Alltså han har haft uselt målvaktsspel, han har varit inne på isen och minimal utdelning. Så skottprocent på 3% av alla skott som har fyras framåt när han är inne på isen går i mål. Så det är typ ingenting. Det är extrem skillnad mot tidigare hans karriär. Så han kan inte bara ha stupat så fullständigt efter att ha kommit tillbaka. Så tittar man på liksom Pittsburghs matcher så känner man ändå igen Chris Letang, hans uppåkningar, hans frenesi, hans pondus. Så jag tycker fortfarande att det är en bra back.
Men det tål ju att påpeka så att när de ska föra sina diskussioner så är det ju ett faktum att de vann Stanley Cup i fjol utan honom.
Ja, jo, precis. Och det är klart att de har alltså lyckats med det ultimata utan honom, helt enkelt.
Ja.
Ja, och det är klart att 7,25 miljoner dollar är mycket pengar att binda upp på en spelare fram till, vad är det, 2022 eller något sånt där. Så att det skulle ju verkligen frigöra löneutrymme. Men jag vet inte, jag skulle ju tveklöst säga att det ändå är deras bästa back. Det är ju ingen snack om den saken. Men ja, en annan spelare som det inte har ryktats så mycket om, det kanske är för att det är, som också har mycket lön, det är ju faktiskt Hagelin.
Nu pratar du så här mycket så det är svårt att få in någon.
Ja, precis. Nu kommer jag in i det här momentet. Nu är vi tillbaka ja. På det. 2018 är likadant.
Ja, nej, Hagelin har man inte hört något mycket om. Men det är klart att det går så här tungt med produktionen så finns han säkert med som i diskussionerna också.
Ja, han har ju 4 miljoner dollar i ett år till efter den här säsongen. Och han har ju bara gjort 2 mål. Även om han bidrar på andra sätt också. Han är ju inte deras stora sniper direkt. Men, nej. Jag vet inte. Men det känns ju som att det är ju väldigt mycket snack om att Rutherford lägger ut krokar på alla håll och kanter här nu i GM-kretsen. Så att någonting kommer att hända. För att, jag menar, de är ju ändå fortfarande inne i sin prime med Malkin, Crosby, Kessel och hela gänget. Så att han vill inte slarva bort ett år här, utan han ser ju fortfarande en rejäl chans till att göra en repeat. Så att kommer jag.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja.
Säkerligen.
Jag är inne på en liten övergång här faktiskt.
Jag med.
Ja.
Men provar du då? Som...
Ja, det är ett, får se om den här flyger då. Men ett namn det ryktas om till Pittsburgh. Jag vet inte riktigt hur de ska ha råd med den lönen. Men det är ganska intensiva spekulationer för att vara spekulationer. För att vara lösa spekulationer. Det är Derek Brassard från Ottawa.
Jaha.
Så jag tänkte bara gå in lite kort på Ottawa också.
Ja. Ja, de har vi ödslat mycket ja. syre på de senaste tiden.
Ja.
Det har vi faktiskt. Men det är som det är med dem. Det går inget bra.
Nej, det har verkligen luften gått ut totalt. Alltså. Fortsätter sjunka som en sten. Och nu känns det nästan som att från början av november, alltså egentligen från att de var i Sverige, så är de ju det sämsta laget i NHL. Även på pappret, alltså i tabellen. Eller liksom det...
Ja, 12 poäng upp. Ska de ta sig till slutspel i år igen, då krävs det samma slags comeback som för några år sedan. När de kom tillbaka när de låg 15 poäng under. Det skulle inte gå, men det tror jag inte de har i sig en gång till.
Nej, precis. Nej, det var ju faktiskt en sån här historisk grej som egentligen inte ska kunna hända igen. Och det är inte mycket som talar för det heller. Det är Melnyk som har gjort sig ovän med hela fanbasen och
ja.
Och nu börjar jag till och med en sån som Brassard som jag nämnde, han fick ju frågan om trade och det var inte så att han tog dementera och sa att jag trivs så otroligt bra i Ottawa. Visst, han sa att han fokuserar på Senators, men ja, jag kan spela vad som helst i ligan, det är inga problem. Och just det, jag spelade ju Columbus en gång i tiden och det var ganska kul.
Mm.
Så det känns som att de börjar ge upp själva också. Det är inte den där stinget.
Nej, och Erik har en förvarhandling mellansäsong, helt klart.
Ja.
Det är inte omöjligt att han liksom kommer igång under andra halvan, men ja. Och sen något som vi inte har nämnt är att Craig Anderson har inte en bra i år heller. Som han var ju väldigt bra när de tog sig så här långt i slutspelet. Men min bild är att det är ganska typiskt honom att han varvar bra säsonger med mindre bra. Jag tycker det har sett ut som hela hans karriär.
Ja, exakt. Det är väldigt jättetydligt som du säger. Alltså, bara kolla hans statistiska rad från säsong till säsong. Det är liksom dåligt, eller i alla fall klart sämre, och sen kommer en kanonsäsong som liksom får upp hypen kring han igen, och sen så kommer en ganska tydlig dipp och sen så går det bra igen, och det gick ju jättebra förra säsongen, och nu kommer den här klassiska Craig Anderson-dippen, och den är nästan värre än någonsin nu. För att varken han eller Condon har ju varit bra, och det är ju samma sak med Pittsburgh, så har man dåligt målvaktsspel, då är det svårt att, det sänker ju moralen lite i hela laget när man märker att att man får så enkla mål emot sig liksom. Och så har det verkligen varit för Ottawa nu. Även om försvarsspel, vill jag påstå, inte heller varit bra. De släpper till väldigt mycket farliga chanser i farliga lägen. Liksom.
Ja, det blir intressant att se. De blir sellers här om 2 månader.
Ja, och det är ju så konstigt när man pratar med spelarna här när de var i Sverige, så var det ju tok-buyers. Liksom. Då hade de ju precis skaffat Duchesne. Och Dorian snackade om att nu går vi för Stanley Cup liksom. Mm. Ja, nu är det ju tvärtom. Nu är det ju fire sale. Liksom. Nu ryktas det till och med, vilket jag tycker är märkligt här, så om Mike Hoffman. Som jag tycker sitter på ett av de bästa, med ett väldigt bra kontrakt i alla fall. Han sitter och tjänar ungefär 5 miljoner dollar per säsong och är ändå god för 30 mål. Han har gjort uppåt 30 mål 3 säsonger i rad. Och jag ser honom som en väldigt stabil sniper. Alltså, om inte en första kedja så åtminstone en andra kedja liksom. Så jag förstår att det är stort intresse kring honom, det snackas om St. Louis till exempel, men det är svårt att veta hur de ska göra Ottawa när det här bygget som de har just nu går så otroligt dåligt.
Jag får trada Matt Duchesne igen, för han har ju också varit, det är nästan så vi kan beskriva honom som ett fiasko sedan han kom dit.
Ja, precis.
Och det är ju bra märkligt, eller det är kanske inte så märkligt. Han är ju mycket mycket bättre hockeyspelare än vad han visade, men det verkar ju vara att han är, passar inte in i Boucher-systemet som håller på liksom krackelerar. Det funkar inte längre. Men det har jag sagt 100 gånger nu.
Det sa du för 1,5 år sedan när han kom. Tror jag. Ja. Att det första gången du nämnde det. Att andra året blir ändå tuffare än oss där.
Liksom. Ja. Ja, det är min käpphäst.
Ja, och det stämmer ju. Ja. Så, och, ja, jag håller med dig. Och då, liksom, det är bara... Det ser inte bättre ut för Duchesne med tanke på hur det går för Kyle Turris i Nashville och hur det går för Colorado. Där ju Nathan MacKinnon fullständigt har exploderat här den här säsongen. Är ju med i toppen av poängligan och är grym måste jag säga. Och Colorado har ju faktiskt, det går ju rätt bra. De har ju till exempel en positiv plus-minus-statistik i år. Målskillnad helt enkelt.
Landeskog har också varit väldigt bra. Han hade en poäng här vid före jul, eller en match här före jul när det var 5 poäng.
Ja, det var ju mot Tampa.
Ja, det var det. Ja. Ja. De lyckades förlora fast han hade 5 poäng.
Han gjorde hattrick och var inblandad i samtliga mål. Men,
fick stryk med 6-5.
Precis. Det var, han var ju faktiskt jättenära att göra sitt fjärde mål och kvittera i slutsekunden också.
Ja, ja det är ju ett lyft. Alltså, de är bara 3 poäng från slutspel nu.
Ja, det måste man ändå ge dem där borta. Och den brutalt ifrågasatta coachen där och hela Joe Sakic som jag har varit på. Nu börjar jag ändå vända lite grann, alltså, vi ska ju inte prata Colorado på det viset, men Rantanen har ju fått ett riktigt, riktigt genombrott och tveklöst visat upp sig som en första seriekille. Och det, har, alltså, det känns ju så konstigt nu när, ja, när de varit säljer så alltså släppt Matt Duchesne och så går det bättre.
Ja, det här hade du inte räknat med. Nu vi är ju framme vid i princip halva nu. Flera lag har spelat 41 matchen, vilket ju är exakt halvtid. Och St. Louis har till och med spelat 42, så de är inne på andra planhalvan.
Ja,
då hade du inte trott att du skulle sitta och prata om problemen i Pittsburgh och Ottawa.
Nej.
Och förvånas över storheten hos Colorado, New Jersey och laget vi ska prata om nu som inte går att komma runt. Nej. Vegas Golden Knights.
Ja, ja.
Nej, det... Som är med lite marginal faktiskt. Det är etta i västra konferensen och tvåa i ligan.
Ja, det
och precis har vunnit sin 8:e raka match.
Ja, de har inte förlorat.
Mot Nashville.
Ja, precis. Alltså, det är inte vilka som helst de möter. Det är inget fördelaktigt schema. Nu har vi kommit in så långt på den här säsongen. Och det blir bara nästan bättre och bättre i Vegas.
Ja, det blir ju det. Det är faktiskt det är en av de bästa sportstoriesarna i nordamerikansk idrott på decennier. Det här, det är helt osannolikt.
Ja, det är faktiskt totalt osannolikt för att vi hade ju räknat ut dem fullständigt inför säsongen.
Ja, men det var liksom
men det var ju alla, det var ju konsensus. Det var ju så var det bara.
Ja, men det skulle vara expansion lag som bara liksom får skrapa ihop överblivna delar och sen försöka liksom trada sig fram till ett eget lag om några år.
Då precis, så bygga på sig draftval precis som de gjorde liksom.
Det skulle inte gå.
Nej, det här är fullständigt sjukt alltså. Det är klart att de hade lite bättre förutsättningar än ett vanligt expansionslag sedan tidigare i och med att de kommer in själva och eftersom att NHL hade som utpräglat mål att försöka göra Vegas lite mer kompetitiv än som det sett ut på 90-talet med de expansionslagen. Men trots allt, de har ju bara, liksom bara inom situationstecken fått välja den 7:e, 8:e bästa spelaren i varje lag. Om ens det.
Ja. Så, men jag såg Roman Josi sa igår efter matchen att det här kan vara det snabbaste lag vi har mött.
Ja,
och det är det, vi har ju pratat mycket om deras forechecking och att det är liksom som kollektiv, de spelar verkligen laghockey så, men de gör det i ett fantastiskt jävla tempo.
Ja.
Och de är ju roliga att titta på liksom. Det var, kändes ju som en härlig nyårskaramell att sitta och titta på Vegas Nashville.
Ja, och jag som såg Vegas Toronto där när William Karlsson gjorde hattrick bara 3 minuter efter 12-slaget.
Ja.
Det var samma sak. Alltså, Toronto är verkligen kända för sin speed, men jag menar, de orkar inte med Vegas. Alltså den pressen de sätter på backarna och liksom över hela planen. Man får ingen lugn stund liksom.
Nej, de är så extremt ättriga liksom.
Ja.
Och sen är det ju lika där med självförtroende. Ta en sån som William Karlsson som har gjort 20 mål nu och är klar etta i svenska målligan, vilket ju också är så här, what?
Ja, det är det.
Han är ju smart tvåvägscenter som är liksom ingen skyttekung, men jo, nu är han det.
Det är han tydligen.
Och man ser när han får lägen liksom, det blir ju giftigt direkt för han hugger snabbt som fan och det är farliga skott, det är bara liksom, han har det nu.
Ja, det är visst.
Wild Bill Karlsson, han är inte rubrikernas man får väl dra ur honom citat.
Ja.
Men efter den där hattricket, då var han, ja, då, man såg att han var väldigt angelägen om det när han kastade sig för att få in pucken i tom kasse.
Ja, just det.
Ja, det var det häftigaste han hade varit med om som hockeyspelare, så det, och det får man ju förstå.
Ja. Nej, det är ju, alltså, han är ju verkligen den stora svensken den här säsongen, om man ska peka ut någon.
Verkligen. Han och, ja, med Klingberg lite så.
Ja, Klingberg får man ju ändå, är ju, vill ju ha den rollen också faktiskt. Ja. Men, och den kedjan alltså som han formar, som är uppskriven som andra kedjan, men som ju är en av, ja, NHLs bättre kedjor faktiskt, det är ju den med Riley
Marsh,
Smith.
Marsh och Riley Smith, ja. Ja.
Alltså bara,
ja, vem hade satt ihop den liksom på förhand, så kolla här har vi en superkedja.
Precis, kolla här liksom, de här kommer vara grymma. Alla kommer att ha 30 mål i halvtiden, eller 30 poäng. Statistiskt sett så visar det liksom att de, alltså mina underliggande siffror visar att de har inga så här superflax heller, utan de genererar till exempel fler skott, alltså bättre Corsi-procent än mina gubbar, Namestnikov, Stamkos och Kutjerov.
Ja.
De ligger för, i den typen av statistik ligger de före Chiru, Couturier, Borasek också. De ligger före Draisaitl, McDavid och Maroon när det kommer till att generera skott. Så det, de är ju bra liksom.
Ja, de har gjort det så bra så att de sa ju själva nu, satt och fnissade om att vi gör det svårare och svårare för vår general manager.
Exakt, för det, här, det är ju verkligen så att Marcus, han sitter ju på utgående kontrakt. Han skulle ju skeppa vidare och få något trevligt utbyte här i februari, var tanken.
Ja, men det samma går med James Neal.
Samma med James Neal som har gjort 17 mål. Vi pratar om den här kedjan. De har en till kedja som där alla har gjort, ja, upp mot 30 poäng.
Perron och Haula och han.
Exakt. Alltså Haula är också en sån där story. Liksom.
Ja.
Han, Minnesota som kämpade för att få behålla sin backsida och i sin tur erbjöd Haula för att klara av det. Och så kommer Haula till Vegas och gör liksom, han är upp 14 mål och typ 30 poäng. Så att,
man hör inte så mycket om av er som ruskar på huvudet och var hysteriska över att de släppte den här ryssen. Vad heter han?
Ja, Chipachov.
Ja.
Ja, precis. Nej, det,
den storyn har dött.
Den storyn är tvärdöd faktiskt. Nu vill jag inte togsåga för den skulle Chipachov. Man vill ju verkligen se nu NHL. Det vill jag fortfarande. Men Vegas klarar sig rätt bra ändå. Verkar det så. Måste man säga. Men man är ändå förundrad som sagt, alltså, om man kollar på backsidan till exempel, alltså, ja, som känns otroligt tunn. Jag menar, alltså, som Derek Engeland har ju varit en av de mest hånade backarna de senaste 5 åren i NHL. Och han gör det ju bra, han gör det ju bra liksom.
I, ja, Vegas. Nate Schmidt är ju en, han är ju en strålande back.
Ja, han har ju en skridskåkning som är på, ja, jag har ju, ja, jag har ju öst superlativ över den tidigare, men det är ju en, alltså, där snackar vi också med en spelare om opportunity liksom. Han var ju, ja, han var ju sjätte, sjunde back i Washington för att de hade ju Carlson, de hade, tog in Shattenkirk och de har liksom, alltså, hela backsidan där med Orlov och Elsner, ja, och
jag hade hellre haft Nate Schmidt än Orlov nu.
Ja.
För det, ja, alltså, mycket hellre hade haft honom än Brooks Orpik.
Ja, precis. Alltså, exakt, för Nate Smith är ju en, ja, man ska ju nästan kunna kalla han för en elitback. Oh. Alltså han är ju definitivt en first pairing guy, har han visat den här säsongen.
Shea Theodore har varit bra också.
Ja, sen han kom upp där så verkligen fått chansen, så har han varit jättebra och visat vilken powerplay force han är och vilken,
ja, ja,
precis det man hoppades på honom liksom. Och det var ju lite samma sak där, opportunity. Han fick ju inte riktigt, han var ju låst bakom Lindholm och Fowler och Vattanen och så vidare förra säsongen i Anaheim.
Ja. Och ja, det har vi sagt förut, men nu de har 44 matcher kvar och varför skulle de plötsligt säcka ihop under de 44 matcherna? Jag tror att det är bara dags att förbereda sig för Vegas Golden Knights i playoff.
Ja, det är ingen snack om saken längre för mig. Alltså det, så som utvecklingen går. Visst, det kanske inte fortsätter så här, att det bara går uppåt, 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 att de ska bli ännu bättre liksom. Men snarare att det kanske planar ut och dippar lite grann, men de har ju visat att de är så pass homogent laget och att den här icke-hierarkin i laget är väldigt effektiv.
Ja.
Så att de kommer definitivt gå till slutspel och de är ju favorit i Pacific just nu.
Ja.
Nästan kunna säga.
Ja, det är sjukt. Jag tror ju att de har ett lag bakom sig som kommer att ställa till mer oreda nu när de börjar få tillbaka alla sina spelare. Det är Anaheim.
Ja.
Jag tror på Anaheim. Det gör ju du med. Du har ju sagt att de ska gå till final.
Ja, jag har ju just Pittsburgh och Anaheim i final. Så att,
ja, nej, ja, men Anaheim, dags kommer. Det tror jag vi kan vara säkra på.
Starkt gjort att de har lyckats hålla sig flytande trots, alltså, i princip alla spelare i stommen har varit skadade under perioden under säsongen. Helt sjukt att de fortfarande är med i racet. Och nu när de börjar bli skadefria så känns det som att de kommer greja det. I en relativt svag division till skillnad från Metropolitan till exempel.
Ja, det är, men det beror ju på att det är så många lag där i Pacific som underpresterar också. Vancouver är ju på väg ut för igen. Ja. Edmonton, det lossnar aldrig riktigt. Man tror att men nu har de kommit över krönet, men nej.
0-5 här på hemmaplan.
Ja, det verkar bli ännu en... Ja, fast de fick ju sitt stora genombrott i fjol. Och det är ju vanligt, det har jag sagt många gånger. Det är vanligt att unga lag tar ett steg tillbaka sen. Ja. Det är ingen som Oskar Klevbom sa här sist. Det är ju ingen som blir förvånad över oss längre. Alla har stenhård koll på oss.
Exakt.
Calgary är väl lite besvikelse också. Jag trodde de skulle vara ett verkligt powerhouse.
Ja, precis. Där har vi precis. Och för några veckor sedan så, när det liksom såg hyfsat ut ändå, så trodde vi att det kanske skulle börja lösa sig där. Men nej, det är kärvt där också. De som har en sån, jag kommer ihåg att jag nämnde deras backsida som den bästa NHL efter Nashville sin första säsong. Men den har de inte haft.
Ja, det ser ju ut som på papper.
Ja. Och forwardsidan känns ju ändå bra. Men de har ju en av de bästa shutdown-kedjan i NHL där med Micke Backlund och Brady, eller Matthew Tkachuk och Frolik. Och så nu har han varit skadad, Frolik visserligen. Men den första scenen med Gaudreau och Monahan. Det är ju ett bra Jäger som kommer in. Och, det ska ju räcka i den divisionen. Liksom.
Ja.
Men de har problem.
Men, och nu har de ingen svensk målvakt heller.
Nej, just det.
Eddie Leck skrev på för Calgary inför den här säsongen. Men... Det funkade ju inget vidare. Han hamnade i AHL där i Stockton.
Ja.
Men blev nu tradad till New Jersey Devils då. Där hamnade han i och för sig också i farmalaget. Men han var väldigt nöjd med den traden, för han sa att de har en plan för mig. Så jag tror att det här kommer att bli fint.
Ja, men det låter, jag tror att det här var nog faktiskt kanske det bästa som kunde hända för att han ska kunna få fart på karriären igen och bli en NHL-målvakt på nytt. För att han får återförenas ju faktiskt nu med sin gamla målvaktstränare från Vancouver.
Mm.
Och där hade han ju sin bästa period i sin NHL-karriär hittills. Det var ju där han slog igenom som gjorde att Carolina satsade ganska mycket på honom och skrev ett ordentligt kontrakt. Ja, och det är där han hamnar i New Jersey, så det är ju inte vem som helst som plockar dit han, utan han tror ju på Eddie Leck, Rolly Melanson som han heter.
Ja, och då får han också återförenas med Corey Schneider, som ju var den som var backup där åt Longo och hade Eddie bakom sig.
Ja, just det. Precis, exakt. Och Keith Kincaid gjorde väl en rätt bra match här om natten mot St. Louis, tror jag. Men annars har ju Kincaid haft en ganska svajig backup-säsong bakom Schneider i år. Och jag vet att Schneider stod... Ja, var det 8 matcher i rad, 2 back-to-backs. Normalt sett så ger man ju sin backup en back-to-back-match. Liksom, för att inte man ska rida för hårt på sin första keeper. Men nu har det varit väldigt mycket Schneider i kassen. För att Kincaid inte har presterat så bra när han väl har spelat. Och det kanske öppnar lite grann för en Eddie Leck. Om han kan övertyga Binghamton nu.
Ja, men det är som du säger. Man får chanser att återuppstå ibland. Och det här är hans.
Ja, det är som sagt, jag tror det var bra. Jag tror att han var ju bränd liksom i Calgary nu och tiden i Carolina gjorde väl att inte så många andra klubbar var så sugna på honom. Men just den här upplägget i New Jersey känns som att det kan vara väldigt bra för Eddie faktiskt.
Ja.
Men du, ska vi ge oss på det här lilla, vad ska man kalla det för? Lilla avslutningen.
Önskestunden. Nyårsförhoppningar.
Ja.
Pratade vi om. Några saker som man skulle vilja se hända under det kommande året. Och då inte att Jonte bara ska säga att Tampa Bay vinner Stanley Cup. Utan typ några förändringar man kanske skulle vilja se.
Ja.
Och jag har några, men och de är inte genomförbara under pågående säsong. Men ja, det är ändå som... Ja, som jag tycker skulle vara till fördel och höja attraktionsvärdet ännu mer i världens bästa liga, om man får säga så.
Ja, jag tycker det låter jättespännande. Jag har ju några själv, men jag är mer spänd på dina, skulle jag säga.
Ja, och här kommer ytterligare en sån gammal käpphäst som jag har haft i flera år. Och den är ganska enkel, men jag tycker att de borde ändra så att hemmalagen spelar i vita tröjor.
Alltså, du har just det,
gästerna precis kommer dit i sina olika färger. För att när man går på varje match för ett lag, som jag gör då i princip här, så är det bara en lång parad av vita tröjor som kommer in. Och det är ju inget jätteviktigt. Men nog hade det varit roligare att se gröna och röda och gula. Och det är variation helt enkelt.
Ja. Ja, jag förstår det,
jag vet att det finns argument för och inte att de här, de med ens färg är de som är liksom de klassiska urställen för Detroit och för Rangers och för så vidare. Men ändå, jag tycker att det skulle vara liva upp lite grann.
Ja, i AHL har de ju fortfarande så till exempel att hemmalaget spelar vitt.
Ja. Jag tycker det skulle vara roligare om man fick se Dallas i sina tröjor och Vancouver i sina och St. Louis och så vidare. Ja, det är bara en liten grej.
Ja, jag vill bara addera då från den andra synvinkeln, jag som är toksupporter till Tampa. Jag håller med där om att samtidigt vill ju jag identifierar ju Tampa nu för tiden med blått liksom. Det ska ju vara, det är blått, det är rena blåa stolar liksom. Det ska ju vara blått på isen också. Det är ju
de tycker jag ska ha sina svarta tröjor.
Ja, det tycker jag. Nu sprack mitt argument totalt här, för jag tycker egentligen att Tampa är ett svart lag. Så att jag menar Nashville, de är ju gula liksom. Det ska vara tokgult i arenan där med liksom gula hjälmar, gula tröjor, gult. Det är ju liksom gult på sargerna till och med.
Men det ingår ju även i de vita tröjorna, så nej, jag hör vad du säger, men jag tycker som frekvent åskådare på en arena så hade det varit roligare om det var Rangers som spelade i vitt och de andra lagen kom.
Jag tycker jag förstår din argumentation då. Jag tycker inte det är orimligt. Nej. Det finns poäng.
Det är sällan orimligt.
Nej, det är precis. Det är där skiljer vi oss åt.
Ja. Men jag har lite radikala förslag på andra saker också. Ja, vad har du då?
Jag har inte riktigt lika roliga, känner jag. Jag börjar med en. Den kanske inte är bäst och mest lämplig att börja med. Men jag har bara en grej som jag har formulerat lite grann som grejer som jag vill ska se hända i år i princip.
Ja.
Den här behöver vi inte diskutera så mycket, för det har jag sagt förut. Men jag hoppas att Montreal sparkar Mark Bergevin.
Oj.
Ja, alltså efter säsongen.
Det var mer en handfast, det kanske är dags för det.
Ja, men jag har inget förtroende för att han ska fortsätta göra enorma ingrepp i den här truppen. Det blir nästan bara värre och värre faktiskt. Och snart ska det förlängas med Max Pacioretty och så vidare. Det där måste skötas extremt noggrant nu för att inte det ska skita sig fullständigt och att de ska bakbinda sig totalt mot lönetaket. Faktiskt. Och jag menar inte att de ska trada Max Pacioretty då, men de måste fatta kloka beslut här för att det ska bli bra på sikt i Habs. För det här är en säsong de skulle vara bra. De gick för Stanley Cup den här säsongen.
Ja, och nu går det inte alls bra. Går det 50 inte alls. Raka förlusten igår och det börjar bli väldigt deppigt i Bell Center. Publiken är tyst.
Ja, precis. Och jag har
publiken markerar genom att vara tyst.
Och det är inte så vanligt i Bell Center liksom.
Nej.
Så det är ett riktigt statement. Men så att jag hoppas ändå lite på Montreal liksom. Jag tycker det är ju det mest klassiska NHL-laget av alla. Och det får inte se ut så här. Och det kan bli värre och värre för år efter år.
Det får inte se ut så här, säger Jonathan Ekeliv.
Ja, det är verkligen hårda ord här som hela Montreal tar till sig. Men jag har inget förtroende för att Bergevin ska lösa den här krisen i alla fall. Så jag tycker de måste göra sig av med honom. De är ju, och visst, det är ju hedervärt och häftigt det här med att det alltid ska vara en fransk kanadensare som styr klubben och som är general manager och som är liksom tränare till och med, som är franskspråkiga. Men de blir ju lite begränsade då också. Alltså, om det ska vara så viktigt. De har ju en riktig BC boy, en Vancouver killer, en indian i målet, så att de måste inte ha massa franska kanadensare. De måste tänka... Ja, förlåt mig.
Jonathan Ekeliv, kolon. Ja, det här behöver vi inte prata så mycket om. Och sen går loss i en 5 minuter monolog.
Ja, förlåt mig. Det var den lilla parentesen då.
Ja, du har mer sådana handfasta förändringar. Jag är mer på det ideologiska planet och mer djupgående förändringar. Ja. Och en annan är att jag tycker att förr eller senare så det här kommer de aldrig att gå med på. Men jag tycker att det borde vara 0 poäng för förlust även efter övertid och straffar. Jag tycker det skulle höja temperaturen väldigt mycket också.
Ja, det,
jag tycker inte om att den här tredje poängen plötsligt dyker upp från ingenstans och delas ut.
Nej, det blir väldigt tacksamt att vänta in en förlängning.
Ja.
Alltså, så här, är det 2-2 med 7 minuter kvar, då är det inte tokrush på alla håll och kanter. Då är det mer riskminimerande och säkrare en poäng. Liksom.
Ja, men tänk vilken 3-mot-3 åker det skulle bli om det var 0 poäng för dem som förlorade.
Ja, just det. Och det har det faktiskt, det har du rätt i.
Och straffarna skulle också få en helt annan nerv. Ja. För då skulle det handla om förlust och vinst.
Exakt, 0 poäng mot 2 poäng. Det är ju, ja, det är ju all skillnad. Liksom. Och, ja, jag vill ju personligen, jag tycker ju 3-poängssystemet är det mest rättvisa, men det kommer ju aldrig hända. Så då är det här en bättre lösning. Det är ju, de är ju liksom...
Det... Nej, 3 poäng är de inte redo för i Nordamerika. Det är för konstigt för dem.
Precis, och de kan ju inte... jag menar, de är ju vana vid NFL och NBA och MLB och allt sådär. Och där, jag menar, 3-poängssystem existerar ju inte liksom.
Nej.
Så det är 2 poäng som gäller.
Ja, i fotboll räknar man till och med segrar snarare.
Och ja, just procent. Och NBA är det väldigt procent, ja. Men ändå. 2-poängssystem är det klassiska i USA. Så det kommer ju fortsätta, ja, så.
Vad har han med då?
Ja, men jag kan ta min punkt som också handlar om lite tabellgrej. Och den här är också lite mer ideologisk som du. Alltså att den kanske inte kommer ske här i mars direkt, att det kommer klubbas igenom. Men att, vi var inne på lite det tidigare i podden, att det är orättvist tabellfördelning med divisionerna och vilka lag som går till slutspel och inte.
Ja.
Så man måste hitta ett bättre system än att 3 lag per division automatiskt kvalificerar sig.
Ja. Ja, det här är en av mina punkter också, såklart.
Ja, det var det.
Och min är den mest radikala, eftersom jag vill att det ska vara 1-16.
Ja, just det. Det måste jag säga att det är en liten käpphäst för dig också.
Ja, att de bryter ner det här divisionssystemet och struntar i att det blir långa resor.
Nej, alltså ja kanske. Alltså, jag kan köpa...
Det är inte genomförbart av ekonomiska och andra skäl, men jag tycker egentligen borde vara så.
Nej, men ja, alltså det här med... Alltså jag kan förstå att man möter vissa lag fler gånger om de ligger närmare geografiskt, att man får köra, att man kan ha den uppdelningen matchmässigt, men hur tabellen ska sluta...
Det skulle vara Tampa, Minnesota nu då.
Ja, just det. Det skulle bli.
Ja.
Men det vore mest rättvist.
Ja,
så är det vore. Bra. Ja, det måste kunna gå att forma mycket bättre system än idag i alla fall. För det är ju inte bra. Det är ju inte rättvist. Inte rättvist. Ja, ska jag ta en till? Eller har du...
Nej, vad hade jag mer då? Ja, nu tog jag den också. Ja, men ja, ta en till.
Jag tar en till. Ja, men då hade jag Dahlin. Och jag har tagit samma punkt här. Dahlin och Erik Karlsson, vart jag vill se att de hamnar.
Ja.
Och jag börjar med Rasmus Dahlin. Då har jag ju sagt att jag undrar Buffalo. Jag har ändå rimmat på det också. Men jag är en liten... Icke så välgrundad tanke som bara slog mig att det skulle vara... Jag skulle kunna tänka mig att se honom i Detroit också.
Ja, verkligen.
Gamla svensk legionen. Som,
ja, då skulle de få in en ny nummer 5 där.
Ja, precis. Som ändå börjar få fart lite på forwardsidan. Det är ändå hyfsad... Jag menar, Larkin gör en fin säsong och Anthony Mantha har varit så bra som man hoppades på. Och Anthony Sia kommer och några till. AHL-laget vann ju ändå Conte Cup förra året och det känns som att de kan... Kanske få upp lite ytterligare från det. Men backsidan är väl lite stabbig trots allt. Och där skulle de få en riktig skjuts med en Dahlin in där.
Det skulle ju kännas som en ny Elidas kommer dit.
Det skulle ju bli den typen av rubriker. Liksom.
Ja, det skulle det.
Tveklöst. Och så är det ju, jag har ju varit på Ken Holland mycket. Nästan lika mycket som Mark Bergevin. Och hans kontrakt går ju faktiskt ut i sommar.
Ja, han kommer nog inte att bli kvar. Det tror jag inte.
Nej, så det kanske blir en liten... ny vår här i Detroit då, i sommar, en ny vår i sommar om man kan säga så, med eventuellt en ny general manager, och så kuppar jag in Dahlin där också.
Oh.
Då kan du börja vända i Little Caesars Arena. Så därför så. Och sen så ska jag nämna Erik Karlsson också. Så det är troligt, nu kan man ju inte utgå för att han lämnar Ottawa naturligtvis, men om man skulle göra det, om det tar det stora beslutet, då har jag en liten utmanad klubb här som har löneutrymme och som har staden och som har laget, alltså det sportsliga just nu i alla fall, som tyder på Vegas.
Ja, visst. Ja.
De har ju råd med
Ja, det skulle vara
de är bra.
Ja, det är de.
Och Erik Karlsson, hans, liksom, jag menar, med hans personlighet och hans style, han skulle ju passa perfekt i Vegas.
Ja.
Så det tror jag inte jag skulle tacka nej till.
Nej, det tror inte jag heller. Hörde du.
Ja, så det är mitt förslag.
Bra förslag, Jonte.
Ja,
jag har, sen har inte jag så genomtänkt honom mer, men jag tänker att det är fler priser vid NHL Awards. Jag tycker den borde uppdateras och moderniseras lite. Till exempel pris för, två backpriser, en för bästa offensiva back och en för bästa defensiva back. Tycker jag kan, nu när det finns en Selke för forwards.
Ja, och den vill jag också ändra lite grann, i alla fall för formuleringen kring Selke. Jag har ju varit på det.
Bara centra in ytterforward.
Ja, bara centra vinner ju det priset, och typ teckningsprocent är typ det viktigaste som finns där. Så ja. Nej, det tycker jag inte heller är något bra pris.
Nej, och kanske inte vet jag. Vi har lite fler pris. Jag har inte tänkt nog, men det borde finnas fler. Ja. Bästa icke nordamerikan kanske, ett European prize.
Ja, det skulle vara intressant. Det skulle vara lite prestige i det.
Verkligen.
Ja. Ja, det, och kanske omformulera eller ändå till och med ta bort vissa priser som redan finns. Nej, och bättre priser.
Bästa materialen.
Nej. Ja, men ja, du är inte det är en bra idé.
Är du klar?
Nej, nu kommer Jarko mitt i podden.
Ja, Jarko, även ni med titta in i hör man här i bakgrunden. Är du klar?
Nu säger Jarko mitt i podden. Filip Forsberg blir borta 4-6 veckor.
Upper body injury meddelar.
Upper body injury säger Jarko här live i podden.
Oj. Undrar vad det är då?
Ja.
Och sen vill vi prata. Är det hjärnskakning?
Ja, just det. Ja, jag vet inte faktiskt vad det handlar om. Jag blir helt paff här. Alltså. Jag hör Jarko och så hör jag dig samtidigt. Det här kanske var så här 2+ poddsegment. Men det hände i alla fall live mitt i podden.
Ja, det var lite spännande. Jaha, då har vi den nyheten. Filip Forsberg borta 4-6 veckor. Det var tråkigt.
Det var inget bra. Han som också haft en fin säsong med Nashville än så länge.
Ja, och matchen, när han varit skadad nu, det var första matchen han missat sedan 2013. Han har ju varit en sån Iron Man. Då.
Just det. Ja, precis, det känns som att han aldrig är skadad liksom.
Nej, men nu är han.
Ja.
Det var tråkigt.
Ja, tyvärr hinner vi inte läsa på här för att kunna...
Det låter ju som att Jarko vill att du ska jobba, hör jag ju. Annars hade han inte kommit dit.
Nej, han kom in och förväntade sig att jag var klar med på den. Så nu får du komma in och nu har Filip Forsberg skadad liksom.
Ja, men då får vi ta och knyta ihop det här och säga tack för idag.
Ja, precis. Nej, men vi har ändå tjötat i en timme här som brukar vara våran måttstock ungefär. Så att,
Själv ser jag mig redo att gå och äta och sen ta mig till garden. För nu är det inomhusmatch här också. Det är ju Rangers mot Chicago.
Just det. På det. Det är ingen dum match.
Hej.
En viktig match för Chicago inte minst. Och även för Rangers naturligtvis i slutspelsracet. Varje poäng är extremt viktig i Metropolitan.
Yes. Ja, men då tackar vi för den här veckan. Får du hasta in till Jarko.
Ja, det ska jag göra. Och tack för att ni lyssnar på oss här även det här året.
Yes.
Så hörs vi.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, oj, där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan mordet samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan mordet samtidigt var så här bra.